För evigt dömd av Harlan Coben. I översättning av Jan Malmsjö. Uppläsare Reine Brynolfsson. Till Ann från världens lyckligaste man. Prolog. Jag förstod att hela mitt liv skulle bli förstört om jag öppnade den mörkröda dörren. Ja, det låter dramatiskt i överkant och laddat med förebud och onda aningar. Jag brukar inte ägna mig åt någondera. Och det var trots allt inget särskilt hotfullt med den röda dörren. Faktum är att dörren var för vanlig. En enkel trädörr med fyra paneler. Den typ av dörr man ser i tre av fyra förortshus med bleknande målning, portklapp i brösthöjd som ingen använde och handtag av mässing. Men när jag närmade mig i det svaga skenet från en gatlykta såg den ut som en gapande mun, redo att sluka mig hel, och känslan av undergång var påtaglig. Jag fick tvinga mig vidare steg för steg, som om jag inte gick på de spruckna betongplattorna på en uppfart, utan kämpade mig fram genom våt cement. Kroppen uppvisade alla de vanliga tecknen inför fara och förestående katastrof. Kalla kårar ut med ryggraden. Ja. Håret som reste sig på armarna. Japp. En kittlande känsla i nacken. Den var där. Kliande hårbotten. Jajamensan. Huset var helt mörkt. Inte en enda lampa var tänd. Kina hade förvarnat mig om det. Men alltihop hade verkat en liten aning för tillrättalagt. Lite för luddigt. Det bekymrade mig av någon anledning. Det här huset låg också avskilt från de andra och längst ner på Återvändsgatan. Hukande i mörkret som om det försvarade sig mot inkräktare. Jag gillade inte. Jag ogillade hela situationen. Men det här är sånt som jag håller på med. När Kynna ringde hade jag precis avslutat en match med fjärdeklassarna i basketlaget Newark Biddy. I mitt lag är alla ungarna, precis som jag själv, produkter av liv i fosterfamiljer. I galghumorns namn kallade vi oss päronlösa eftersom vi inte hade några föräldrar. Och vi lyckades tappa en 6-poängsledning när det bara var 2 minuter kvar. I basket, precis som i livet, är de päronlösa inte särskilt bra när de utsätts för press. Kina ringde när jag samlade ihop mina unga bråkstakar för att ge dem några välvalda ord efter matchen. Det var mitt vanliga pep-talk som oftast bestod i att jag gav mina skyddslingar livsförändrande insikter som bra kämpat, vi tar dem nästa gång, eller glöm inte att vi har match nästa torsdag. Vi slutar alltid med att slå ihop våra händer och ropa försvar, antagligen för att vi inte har något. Dan, hade rösten sagt i telefon. Vem är det? Det är Kina. Kom hit, är du snäll. Hon darrade på rösten och därför skickade jag hem pojkarna. Hoppade in i bilen och nu var jag här. Jag hade inte ens tagit mig tid att duscha. Nu blandades lukten av sportstress med rädslans svett. Jag försökte ta det lite lugnare. Vad var det för fel på mig? Till att börja med så borde jag antagligen ha duschat. Jag brukar inte fungera bra när jag inte har duschat och så har det alltid varit. Men Kynna hade varit obeveklig. Nu hade hon tickt och bett innan någon kom. Och därför var jag här i en grå T-tröja, mörk av svett, som klibbade mot bröstet när jag gick mot den där dörren. Som de flesta ungdomar jag arbetar med så var Kynna rejält störd. Och det kanske var därför som varningsklockorna ringde så starkt. Jag hade inte alls gillat tonfallet i hennes röst när hon ringde och inte den här idén heller. Jag tog ett djupt andetag och såg mig om. Lite längre bort syntes enstaka tecken på liv i förortskvällen. Fönster som lyste, blinkande tv, eller kanske en datorskärm. En öppen garagedörr. Men i den här återvändsgränden fanns ingenting. Inte ett ljud, inte en rörelse. Bara mörker och tystnad. Mobiltelefonen vibrerade och skrämde nästan slag på mig.